Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
En mørk historie har et betalt samarbeid med Alente. Alente har gjort precis det som jeg lenge har savnet. De har nemlig samlet en rekke streamingtjenester og TV-kanaler på ett sted. For med Flex-abonnementet deres kan du bytte mellom ulike streamingtjenester hver måned, uten å betale ekstra. Du kan for eksempel se Wes Andersons siste film Asteroid City på Sky Showtime. Så bytte til HBO Max for å se en av deres TV-serier som har premiere. Før du bytte til Discovery Plus for å se de siste episoderne av Gift, det første blikk og 71 grader nord. Alt det her gjør du enkelt på ett sted, mens du får med deg fotballkampene i Premier League på Viaplay med Alente. Bli kongen av underholdning med Alente. Finn pakken som passer best for deg og bestill på alente.no. Nå tilbake til historien. Det den 13. september 2017. På flyplassen i Paris går Jessica ombord på Norwegians flight mot Stockholm.
Vi ser att han är på samma flyg.
På det samma flyget är hon Kristoffer.
Jag ser honom, han ser mig, men han låtsas som ingenting.
Jessica vet att Kristoffer har sett henne, men han låter som ingenting. På hver sin seterad flyr de hjem til Stockholm. Vel hjemme i Sverige anmelder Jessica Kristoffer til politiet. Og det viser seg at hun ikke er den første. Det er mange som mener de har blitt lurt av Kristoffer. Det finnes til og med i Facebook-gruppa som heter Kristoffersaken, hvor over 30 personer sier de har blitt svindlet av han. De oppfordrer hverandre til å anmelde han. Og kort tid etter Jessicas anmeldelse blir Kristoffer arrestert. Han varetektsfengsles i slutten av september i 2017. Over ett år etterpå, i begynnelsen av 2019, starter rettssaken ved Oppsala tingrett. Det er 28 saksøkere i saken. Det er selskaper, banker, hoteller, menn, men fremfor alt kvinner. Sofia er blant saksøkerne. Jenter som Kristoffer var sammen med da han bodde i New York. Hun ga han hele farens arv. Nærmere 1 million norske kroner i troen på at Kristoffer skulle investere pengene i leiligheten hun trodde de delte i New York. Men vi vet jo hvordan det gikk med den leiligheten.
I found out he didn't actually own the place. It was an Airbnb that he was staying in, and he stayed in for months and not paid. And he'd offered the owner of the place with a Rolex and given him his Rolex, which then turned out to be fake. It was just all fake. Everything was fake.
Hvor Sofias penger har havnet, er det bare Kristoffer som vet.
Hva har hendt med penger da?
Ja, livet utanför Sveriges gränser, i den mån vi har levt det, har inte varit gratis. Det har gått åt.
Livet utenfor Sveriges grenser har ikke vært gratis, sier Kristoffer under rettssaken. Og det er etter bruddet med Sofia at Kristoffer møter Jessica, blant andre. Kristoffer forteller i rettssaken at han etter bruddet med Sofia måtte døve smertene ved å møte flere jenter samtidig.
Separasjonen med mitt ex hadde satt veldig dype spår, og et sett at på noe sett maskera den smärtan eller depressionen det var att på något sätt få ett tillfredsställelse av alltså ett uppmärksamhetsbehov mättat, och det fick jag genom att jag träffade väldigt mycket tjejer under den här perioden.
Det är Jessica fortæller han att han har köpt ett hus på Linninge som de ska flytta in i bägge två. Och han kör henne runt i en båt som han säger han äger.
Ja, det här med huset då. Du sa att det fanns ett hus som du ville köpa.
Stämmer.
Gjorde du det?
Jag vann huset, men transaktionen kunde aldrig gå igenom.
Varför inte?
För att samma anledning som precis allting annat som vi har pratat om. Det, pengarna kom inte fram.
Berättade du för att du hade köpt ett hus?
Jag berättade att jag hade vunnit ett hus, ja.
Kristoffer vant alltså budrunden på huset, men pengarna blev aldrig överfört.
Och den här båten då? Det står i sms-konversationen att du kan ha köpt.
Det kan jag också, det har jag antagligen ljugit om.
Och vad var anledningen till att du ljög för henne?
Jag vet inte, just i den fallet så var det väl att jag hade pratat med dem precis och sagt att det finns en båt att jag ska köpa. Och istället för att säga så här, nu har jag hittat en båt som jag spekulerat på fast den inte var köpt, så sa jag att jag hoppade för det.
Båten äger Kristoffer heller inte.
Och sen var det ju som sagt under den här perioden att jag drog ju med smålögner liksom för att komma undan med att ha träffat så här många under en period. Det var ju liksom, jag träffade 5 tjejer i veckan, det var ju hemskt liksom. Så att det blev mycket smålögner och det blev liksom fel på många sätt.
Och när rättssaken kollapsade Kristoffers korthus, han inrömmer lögn efter lögn. Men han håller fast vid att han faktiskt har jobbat hos den ledande investeringsbanken Goldman Sachs, som han har fortalt till alla jenten han har dejtat.
Alltså jag vill inte raljera nu med dig, men har du agerat under falsk identitet på Goldman Sachs? Har du varit någon form av agent? Alltså har du varit någon ljusskygg person där? Vad är det som gör att vi inte här har ett anställningsavtal eller vi har inget avtal mellan dig och någon på Goldman Sachs där vi ser att du har haft en anställning eller i vart fall ett uppdrag?
Det uppdrag har jag åkt på hela tiden. Jag har haft...
Varför har vi inte det dokumenterat? Du säger ju det. Du säger det väldigt många gånger, så det behöver vi inte återupprepa. Men varför har vi inte det dokumenterat?
Nej, det jag menar på är så här att det här är någonting... Jag har givit den informationen som jag kan ge. Jag anser väl att det ska vara rättvist någonstans om man tar reda på den informationen som ska tas.
Samtidigt vill inte Kristoffer ge efterforskarna dokumentation på att han har jobbat i Goldman Sachs. Fordi det vil skade hans fremtidige muligheter til å få nye jobber, hevder han. Men det Kristoffer ikke vet, er at aktor har enda et S i armet. Den tidligere personalsjefen ved Goldman Sachs-kontoret i Stockholm kalles inn som vittne.
Jeg ringde jo og pratade med vårt New York-kontor. Og de kallade opp, og vi har aldri haft noen anställd som er...
Så det finns ingen möjlighet at han har jobbat
hos oss? Nej.
27. mars 2019 faller dommen. Kristoffer blir dømt til 2 års fengsel for blant annet grovt bedrageri. Og han må betale 1,5 millioner i erstatning. Og da er ikke engang bedrageriet mot David Slay tatt med. Han som antageligvis tappte over 600 000 kroner. Kristoffer blir prøveløslatt allerede oktober 2019. Og det går ikke lang tid før han slår til igjen. Fra Third Air Studio, dette er en mørk historie. Den svenske kjærlighetssvindleren. Serien er opprinnelig laget av vår svenske kollega Morten Trofast. Denne versjonen er fortalt av Nora Brønseth. Dette er 3. og siste episode, Begravelsen.
Det er november 2019. I en leilighet i Uppsala har medisinstudent Erika nettopp matchet med en fyr på en dating-app. På et av bildene står han ved foten av et fjell iført en lusekofte. Han er kjekk. Han heter Kristoffer. Og det er han som skriver først.
Skal vi ses i kveld og gå på en date?
Kristoffer ber Erika ut på en date. På en asiatisk, fancy restaurant med skybar med utsikt over halve byen.
Vi sågs på en bar som liksom ligger på en takterrass. Så jag tror att jag träffade honom redan nere liksom i hisshallen och han hade någon ljus beige kappa eller rock på sig. Han var väldigt välklädd.
Kristoffer har på sig en ljus beige kåpe. Erika syns han är fin. Hon går bort till han och ger han en klem. Och där då han berättar om sitt noe ovanliga efternamn.
Han presenterar sig som Kristoffer Natt och Dag. Och jag hade inte hört talas om Natt och Dag. Så jag blev helt chockad och tänkte, men det kan man ju inte heta. Och då visade han antingen om det var ett kreditkort eller ett visitkort. Men i alla fall när det var utskrivet så som det jag skrivit och berättade att så här, ja, men det är ju en adelssläkt, hur kan du inte veta det här? Så fick väl jag känna mig lite dum där i stunden att jag inte hade fattat det.
Kristoffer presenterar sig med det adliga namnet Natt och Dag. Han berättar att han bara är midlertidig i Sverige fördi morfaren hans är allvarligt sjuk. Han måste därför hjälpa till på morfarens stora fina gård utanför Uppsala.
Kristoffer började hjälpa till med att ta hand om morfars gård.
Kristoffer berättar att han till vanlig jobbar i London i ett firma som heter BlackRock, ett internationellt fondsförvaltningssällskap. Kristoffer är till synlatande en vällyckad finansman. Han är morsom att snacka med, men kanske lite flyktig.
Det var liksom mycket fart och fläng.
Och mot slutet av dejten kommer Kristoffer med en idé.
Då tyckte han att vi skulle åka på någon resa snart. Typ, ska vi inte åka på en resa nästa helg?
Kristoffer vill att de ska dra på en resa samman allerede nästa helg, även om de nettopp har möttes. Erika synes Kristoffer kanske är lite för ivrig.
Och det kändes väl som att det var lite, liksom, det var lite too much.
Dejten är slut. Erika och Kristoffer går vart till sitt. Erika syns att Kristoffer är charmerande, men att han kanske är lite mycket.
Men till slut så tog jag ändå upp kontakten med honom igen och tänkte att så här, ja, men okej, det kanske är en person som är lite lik mig och gör lite knäppa saker ibland, så det kanske inte är too much, det kanske är precis lagom för mig.
Erika och Kristoffer bestämmer sig för att mötas igen. Denna gången på en koselig kro. Och här sker det något lite dramatiskt. Erika känner sig plötsligt rar och svimmel. Och medan hon står i barn mister hon balansen. Hon faller ner på det hårda stengulvet och bräcker armen.
Och det var väl då som liksom min bild också ändrades av honom efter det, att då liksom var han väldigt omhändertagande. Han satt med mig när jag satt och grät på akutmottagningen och behövde gipsas. Och då fick jag väl se den sidan av honom också. Att, ja, men han brydde sig väldigt mycket om mig då. Och då kändes det som att så här, okej, det är fart och fläkt och fläng. Men det är också någon som kan vara lugn och liksom fin och omhändertagande.
Erika blir nog lite förälskad i Kristoffer där på lägevakten. Han är till synlaten en fyr som inte bara är upptatt av fest och morro. Han har också en mjuk sida.
Han berättade ju att han har varit tidigare förlovad och att han kände sig väldigt liksom sviken i efterförloppet av det då.
Kristoffer berättar att han har varit förlovet och att förhållet ändå i en rättslig tvist om lägenheten de bodde i samman, men som Kristoffer mente bara var hans. Han berättar att han följt sig knust efter bruddet, förrått av en person han älskat, och att han i tiden efterpå hade många sexualpartnere för att dämpa smärtorna, men att han inte behandlat de jentene så bra och att det därför finns en Facebookgrupp om han, säger han.
Att han var alltså, till viss del någon slags rädd till att knyta an till någon för liksom rädsla att bli sviken igen, så han hade väl levt lite som han hade gjort för att han redan råkade ut för innan då.
Erika bryr sig egentligen inte så mycket om vad Kristoffer har gjort. Hon syns det är fint att han öppnar sig för henne. Att han önskar att förändra sig. Och kanske är Erika jenta som kan få honom till att bli ett bättre människa. Men det ser ut till att Kristoffer allerede har blivit en snillare person. För när julen närmar sig vill han ge Erika en ganska stor julegave.
Han vill att vi ska åka till New York över nyårsafton.
Kristoffer vill att de ska resa till New York. Han berättar att han har starka band till storbyn. Att han har jobbat där i flera år och att det är där han känner sig mest hemma.
Så att han tyckte det skulle vara kul att få visa mig liksom sin hemstad.
Kristoffer beställer nyttårsturen till New York.
Så då fick jag väl någon bokningsbekräftelse från flygbolaget med ja, bokningsnummer helt enkelt och flightinformation. Och sen, ja, men sen börjar det ju strula med en massa med att det ska bokas om och att vi kanske inte hinner och ja, fram och tillbaka ett par omgångar.
Det blir något trubbel med bookingen och därför ingen tur till New York. Men efter en fuktig kväll ute på byn bestämmer Erika och Kristoffer sig för att beställa en tur till ett varmare strök istället för. den Dominikanske republik høres jo bra ut. Erika foreslår at de kjøper en charterreise.
Da tyckte Kristoffer at vi kunde absolut inte bo på något charterhotell med massa svenskar, utan vi skulle bo på något annat hotell.
Charterhotell är uaktuellt för Kristoffer. Så de avtaler att Erika köper flybiljetterna och Kristoffer ska fixa hotellet. Och det blir ett milt sagt dyrt hotell.
Jag minns bara att på hotels.com då att det kostade typ 140 000.
Vem var det som betalade för hotellet?
Det bokade han och betalade för.
Och samma kväll lägger Erika och Kristoffer in en annan beställning.
Då ansöker vi också om ett American Express-kort åt mig. Och där gör liksom Kristoffer åt mig på min dator och ordnar med allt.
Kristoffer beställer ett American Express-kort till Erika och sätter kreditgränsen på 200 000 kronor. Den 8. januar 2019 flyr Erika och Kristoffer till den Dominikanska republik. Och de checkar in på ett femstjärnigt hotell. Ett bedårande vackert hotell med flera bassänger, palmer och en privat strand. Denna typen lyxus är inte något Erika är vant med. Och det första Kristoffer gör när de ankommer är att uppgradera rummet deras till svitten. Han beveger sig graciöst runt på hotellet bland de andra gästerna. Bland de andra välstående förrättningsmännen. Han snackar med allt och alla. Erika förstår att Kristoffer tjänar mycket pengar. Hon har fått se en översikt över hur många pengar han har brukt på sitt kreditkort den sista månaden. 36 000 pund. Alltså över 400 000 kronor på en månad. Kristoffer berättar att han har tänkt till att köpa en lägenhet i Stockholm för bonusen från jobben. Och han har sendt Erika ett skärmbilde från aktieportföljen sin, hvor han har inte mindre än 35 miljoner kronor.
Jag fick ju aldrig betala för någonting. Han vill betala för mig och han lever en helt annan liksom värld än vad jag gör.
Men turen till den Dominikanska republik blir inte så festlig. Kristoffer är borta mesteparten av dagarna. Han säger han måste jobba. Så Erika må tilbringe flere timer hver dag på hotellområdet, alene. Og det er også slik at Erika må reise hjem en uke for tidlig for å rekke hjem til farens bursdag. Kristoffer forteller at han har bestilt billett til henne. Men Erika får ingen informasjon om når flyet går, eller noen bestillingsbekreftelse. Og til slutt oppstår en stor krangel mellom dem, och det ender med att Erika köper biljetten hem för egna pengar.
Båda liksom tycker att det här är, alltså det kanske var lite övermäktigt att vi drog iväg till Karibien när vi inte kände varandra, så att det kanske inte var så konstigt att till slut blev det ett bråk. Men att vi kanske ska ta det lite lugnare och ses på hemmaplan.
Erika och Kristoffer fortsätter att mötas hemma i Uppsala. Det som skedde i Karibia glemmer de fort. De reiser på skifer sammen i Sverige. De ligger på sofaen hjemme hos Erika og ser på South Park. De er som et hvert annet nyforelsket par. Og i februar 2019 er det tid for en ny reise til London. Kristoffer har bestilt overnatting på et av byens mest luksuriøse hoteller. Men allerede den første dagen i London skjer det noe litt rart.
Vi skulle i alla fall ner på stan och vi hade väl varit ute hela dagen redan, så att han ville liksom gå hem och byta om och fixa sig. Och jag kände så här, men måste vi det? Kan det liksom bli en massa åktid?
Erika och Kristoffer har fartat runt i byn hela dagen. Kristoffer säger att han vill tillbaka till hotellet för att skifta kläder för de ska ut och spisa. Selv om det vill ta en del resetid.
Så då träffar vi bara stöter på några grabbar på liksom gatukorsningen utanför en bar, som vi pratar med dem och då säger han att så här, men kan inte de killarna ta hand om mig under tiden?
Kristoffer ber alltså någon tillfällig karer de möter utanför en bar om att passa på kärsten Erika, medan han drar tillbaka till hotellet för att skifta.
Så att jag går in och dricker öl med dem och snackar lite skit, och sen så smsade då Kristoffer någon gång att så här, har du sett mitt kort? Och jag var så här, nej, vad, typ vilket kort pratar du om? För jag tänkte så här, menar du liksom hotell, alltså dörrkortet? Eller så här, vad är det vi pratar om? Så här, nej, mitt bankkort, jag gav det till de där grabbarna.
Erika har inte sett det själv, men Kristoffer säger att han har gett kreditkortet sitt till männen som skulle hålla Erika med sällskap. Slik att de kunde köpa öl, som en slags tack för hjälpen.
Och det var så här, nej, det var ju jävla dumt gjort, men de är inte kvar, så att, nej, jag vet inte vad ditt kort är. Så att då var kortet borta i alla fall.
Kristoffers kort är borta. Och nu kommer det Amex-kortet som Kristoffer skaffat till Erika väldigt gott med. Alla utgifterna i London går nu på hennes kreditkort. Nätterna på luxushotellet, dyra middagar, shopping i exklusiva designbutiker.
Och sen så är det besök på Gucci-butiker och det köps massa jättedyra grejer. Och där är det ju också väldigt tydligt att så här, det är han som vill köpa, liksom när vi går dit, så här, jag vill köpa en handväska till dig.
Kristoffer köper en Gucci-väska till Erika för 15 000 kronor. En gave, säger han. Köpet görs med Erikas Amex-kort. Men hon får inte väskan nu, säger Kristoffer. Först må den sendes av gårde för att bli graverat med initialerna hennes. Och så köper Kristoffer och så många Gucci-ting till sig själv. Och så det med Erikas kort.
Men då har jag fått höra liksom flera gånger att kostnaderna på Amex-kortet står jag för.
Och för att visa Erika att hon inte tränger att bekymra sig för utgifterna öppnar Kristoffer en konto för henne i den brittiska banken HSBC. Han överför 13 000 pund, över 160 000 kronor.
Och sen ifrågasätter jag väl lite så här, brukar man inte få några papper från banken med någon, liksom, välkommen till HSBC, här är dina inloggningsuppgifter och så där?
Nej, någon papirer får inte Erika se. Men hon får en välkomsttextmelding.
Hon fick sms från HSBC med liksom, välkommen till oss, du kan logga in på vår hemsida.
Loggade du någon gång in och checkade om det faktiskt fanns en konto?
Nej, för jag hade ju inga inloggningsuppgifter. Så att jag kunde ju aldrig logga in liksom, fullständigt.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Erika och Kristoffer fortsätter att hänga samman efter turen till England. Och när Kristoffer inte är på gården till morfar hans, bor han hos Erika i Uppsala. Och förhållet det har begynt å bli mer seriøst. Erika inviterer Kristoffer hjem til familien sin, men selv har...
Altså, som jeg forstår det, så jobber hans pappa inom någonting inom militären och inte var så himla lättillgänglig. Men han berättade ju ändå mycket om sin pappa som verkade liksom vara en väldigt stor förebild för honom och så. Och mamman vet jag att vi har pratat i telefon med sådär i bilen på högtalare flera gånger och sådär. Jag tror inte att jag någonsin har pratat med henne. Hon pratade mycket om sin lilla syster och väldigt liksom varmt och fint om henne också, vilket var så här, ja, men han kände som en liksom väldigt fin person, berättar om att han, när han kom hem från USA, han brukar alltid köpa med någon Disney-grejer och så till henne.
Det har blivit mars 2020 och nu kommer den första fakturan från American Express. Den är på 200 000 kronor. Kreditgränsen är allerede nådd. Kristoffer lover att han ska betala fakturan. Men det är problem med överföringen av pengarna från hans brittiska konto till den svenska. Och det ender med att Erika må betala delar av fakturan själv. För med kreditkort tränger du inte betala för alla utgifterna med en gång. Du kan välja att betala ner fakturan litet efter litet över en längre period. Men baksiden är att en saftig ränta trer i kraft. Men sedan Kristoffer snart ska fixa överföringarna är det ingen fara, tror Erika. Och dessutom har hon ju allerede fått pengar från Kristoffer på den nyöppnade HSBC-kontot.
Ja, det spelar inte så stor roll just nu att det är jag som får liksom betala av det här, utan det löser sig snart.
Kristoffer och Erikas liv fortsätter som förr. Erika håller på med avslutningsuppgaven sin på medicinstudiet och Kristoffer jobbar mycket. Han pendlar mellan Uppsala och Blackrocks kontor i Stockholm. Men det är mitt i pandemin och det är inte så lurt att ta tåget fram och tillbaka till jobb. Och sedan Kristoffer inte har egen bil får han låna Erika sin.
Min gulliga lilla Audi A3 från 04.
Men det tar inte lång tid för Kristoffer har kraschat bilen.
Och då var jag ju såklart väldigt orolig.
Kristoffer kommer sig ut av det utan en skramme.
Gud vad skönt att han mår bra.
Men Erikas Audi A3 har det inte lika bra.
Den var ju total havererad. Så den blev skrotad.
Det är påsken 2020. Erika och Kristoffer hade planlagt att resa på tur över helgen, men det blev vanskligt när som de inte har bil. Och så kommer Kristoffer med ett förslag om att leja en bil. Han reserverar en bil i Erikas namn. En BMW 520D med sportspacke.
Så då gjorde han liksom en bilbokning, men han var väl borta när vi behövde hämta bilen, så jag fick åka till Arlanda och hämta upp bilen på Arlanda.
Och det är Erika som måste betala för bilen. Och sedan Amex-kortet är maxa, må hon betala bilen med sitt eget bankkort. Tanken är att bilen ska leveras tillbaka efter påskhelgen. Men när det är på tid att leverera bilen tillbaka säger Kristoffer att det är onödvändigt, för han tränger ju bil när han ska pendla till Stockholm. Problemet är bara att bilen står i Erikas namn. Men det ordner sig, säger Kristoffer.
Jag kan dra av det på företaget. Det här är liksom en kostnad som, ja, jag kan dra av det här för att jag behöver den för jobbet. Så det var egentligen inga konstigheter med det heller. Och då var det så här, men ja, visst, det är mitt kort igen som har hämtat ut bilen. Men det var ju också så här, men vi får väl lösa det när vi lämnar tillbaka bilen. Bara att, kan ni dra det på det här kortet istället?
Kristoffer försäkrar henne om att han ska betala för bilen. Så kör han den splitter nya BMW:n fram och tillbaka till kontoret i Stockholm över en längre period.
Den bilen blev ju kvar jättemycket längre än vad jag liksom initialt hade tänkt.
Men när nästa faktura från Amex kommer kan inte Kristoffer betala den heller.
Han väntar då på liksom sina överföringar och det går inte.
Istället må Erika betala ända en faktura. och hon føler att det hela börjar bli mer och mer ugreit. Hon lägger press på Kristoffer.
Nu får väl fan fixa de här grejerna, för nu får det vara nog.
Och så sker det noe som får dem over på helt andre tanker. Kristoffers pappa har fått covid og ligger på sykehus.
Og da sa jeg bare at man åk dit. Så jeg swishar noen penger, liksom, ta en taxi, åk til din pappa og liksom, gjør hva du behøver gjøre. Sen får jeg bare et sms at så her, älskling, pappa er død.
Kristoffer skriver i en sms at pappan hans er død.
Hvordan hadde han det da?
Ja, men han var jo jätteledsen. Og var mycket så här, men ja, vad gör man nu? Man var mycket liksom ledsen, men kanske mer liksom förvirrad. Eller ja, vad gör man? Och hans pappa var ju inte så gammal heller. Så det var väl en väldigt liksom tragisk situation, och skickade bilder till mig på de två när han var liten och sådär. Så jag fick ju massa foton på dem. Det kändes som det var väldigt, ja, men känslosamt liksom, att det måste vara ganska tufft att kolla på gamla så här fina minnen och veta att någon är borta. Så det kändes väldigt tungt på något sätt.
Erika prøver å være der for Kristoffer. Han er trist og opprørt. Erika trøster han så godt hun kan.
Og sen så frågade han jo meg om jeg ville følge med på begravningen. Så klart følger jeg med på en sånn viktig stund.
Ble det noen begravelse?
Nej, det ble jo aldri det, eftersom hans pappa fortfarande lever.
Kristoffers pappa har ikke dødd av covid. Han er i live. Men det vet ikke Erika her og nå. Det er noe hun kommer til å finne ut mye senere. Og det med pengene, at hun aldri får dem tilbake, har plutselig blitt helt irrelevant.
Så da la vel jeg ned den diskusjonen, for da fanns det viktigere saker å fokusere på enn hvem skal betale hva just nå.
Vi er kommet til juni 2020. Erika og vennene hennes har studert hardt i 5 år, og nå er det endelig på tide å ta eksamen på medisinstudiet. Men klassen har egentlig ingen gode planer for hvordan de skal feire.
Men da erbjuder seg Kristoffer at vi kan være da på hans morfars gård.
Kristoffer foreslår at Erika og studievennene kan ha en feiring på morfarens gård. Det er et godt forslag. Det er stor plass. Gården ligger vakker til oppe på en høyde ved en innsjø like utenfor Oppsala. Gården består av 2 fløyer og et stort gult herregårdshus.
Så vi alle åker ut dit. Ja, men vi har en jättefin dag i solen og lite bubbel og alt er egentlig ganske bra. Tills det oppstår något bråk med liksom Kristoffer och mina kompisar.
Plötsligt uppstår det en obehaglig stämning på den idylliska gården. Någon av vännerna till Erika står och roper till Kristoffer.
Mina tjejkompisar träffar då en tjej som också bor där.
Någon av Erikas vänner har mött på en annan jente som också bor på gården till morfar till Kristoffer.
De pratar med henne. Och det framgår liksom att Kristoffer bor inte i det stora huset på gården som är liksom herrgårdshuset, utan han bor i ett litet hus på sidan av, ett mindre hus tillsammans med flera andra personer.
Det ser ut till att Kristoffer inte bor i det stora herrgårdshuset i det hela tatt.
Det är någonting som inte stämmer.
Det ser ut till att Kristoffer bara lejer ett litet rum i ett litet hus vid sidan av gården.
Han har alltid berättat om den här gården. Det här är hans morfars gård. Det är den här gården han tar hand om. Det är därför vi är här.
Kristoffer har spilt ett farligt höjdspill. Han har inviterat kärsten och vännerna till en gård som han hävdar tillhör morfar hans. Kanske är det slik att Kristoffer önskar att bli avslört. for å ha en grunn for å slå opp med Erika. For det akkurat det som skjer denne kvelden.
Det tog slut der.
Og denne historien kunne ha endt her. Men det gjør den ikke. For dagen etter møter Erika Kristoffer igjen.
Så han kommer hem till mig och vi ses och då det blir väl mycket så här förlåt för igår från båda våra håll att det liksom ja, det var väl en känslosam kväll, mycket liksom alkohol inblandat för den delen också och det bara ja, vi pratar lite och sen så lugnar väl det där ner sig.
Kristoffer säger ursäkt och så blir han och Erika samman igen. Men det är någon andra som har fått ett misstanke mot Kristoffer. Erikas vänner som var på festen är överbevist om att det är något som inte stämmer med han. Och de börjar att grave i Kristoffers fortid.
Och då ringer mina tjejkompisar och jag säger att du måste komma ur din lägenhet nu på en gång. Och jag säger vad fan är det nu då? Liksom, vad håller ni på med? Och så går jag ner för min trappa och sen så sitter de i en bil utanför och det här känns som liksom en filmscenario. Jag går ner där och hoppar in i bilen.
Erika går ut av lägenheten sin och hoppar in i bilen till väninnegängen. De kör ett litet stycke för de stoppar. Så vänder hela jentgängen ansiktena mot Erika.
Och de är så här, du vet att han har en tidigare dom. Och jag var så här, ja.
Väninne berättar att Kristoffer har en tidigare dom på sig. Erika tänker på lägenhetstvisten som Kristoffer fortalte att han hade med exen sin.
Jag sa ja, det vet jag. Och de sa va? Det, vad menar du?
Men det Erika tror handlar om en lägenhetstvist visar sig att vara något helt annat. Vännen hennes läser från Kristoffers tidigare dom. Och nu inser Erika att allt bara är en enaste stor lögn.
Ingenting är sant, det är bara ett bedrägeri. Och då blev det ju en jättechock.
Erika är chockerad. Hon kan nästan inte tro att det är sant. Att den mannen som hon har varit samman med ett halvt år är en bedrager.
Och jag var så här, nej men ni måste köra tillbaka mig till min lägenhet nu. På en gång. Så här, ni, det får inte märkas att jag vet någonting om det här. För då blev jag ju rädd istället. Att så här, ja, vad händer om han vet att jag vet? Och ja... Så de körde tillbaka mig till min lägenhet och jag sa att det var bara pappa som var förbi och ville ja, höra något inför examensfirandet. Så då var jag kvar med honom i lägenheten.
Erika vet inte helt vad hon ska göra, vem hon ska hänvända sig till. Istället låter hon som om ingenting har skett. Den natten sover hon och Kristoffer i samma säng. Det ser ut till att Erika inte helt klarar att ta in över sig det väninnan hennes har fortalt henne. Hon kan inte förstå att Kristoffer, hennes Kristoffer, har lurt henne. Så Erika lever vidare som vanlig och dagen efter är det tid för en ny examensfest.
Och sen var jag väl säga, jag vill inte tänka på det här är min examensvecka. Jag ska festa och ha kul så vi skulle ses med tjejerna. Så jag... Ja, men jag säger väl att jag ska träffa mina tjejkompisar. Vi ses när jag kommer hem igen. Och han var så här, ja men alltså kul, du kan väl skicka lite bilder från festen. Och då måste vi förbi Systembolaget först, jag och mina tjejkompisar. Och då sätter de ner foten och bara, du går inte dit igen. Du går inte hem en gång till. Du kan inte göra så här. Och jag var så här, men ni förstår inte, det är så mycket liksom komplicerade grejer inblandat. Det går inte bara så här, sätta stopp för det här nu. Och hur ska jag kunna bevisa någonting? Hur ska jag liksom kunna förklara för någon vad som har hänt? Och att någon ska tro och förstå hela historien. Liksom. Så då blev det ju panik igen. Så jag sitter liksom på Stengatan utanför Systembolaget och gråter. Och de övertalar mig att nu måste vi göra någonting.
Erikas väninner sätter ner foten. De säger till henne att hon inte kan fortsätta med det här. Erika sitter på stentrappen utanför vinmonopolet och gråter. Hon vet inte vad hon ska göra. Väninnen försöker övertala henne att ringa politiet. Men hon orkar inte.
Och jag orkade inte det för jag låg bara där och grät. Så att då ringde mina kompisar och liksom började berätta historien om vad som hade hänt och vem han var. Och till slut så skickar de då ut en patrullbil hem till mig. Så vi möter upp dem ute på gatan utanför mig. Så fick de mina nycklar och gick och hämtade ner honom helt enkelt.
Väninna ringer politiet och berättar det de vet om det som har skett. Politiet sender en patrulje hjem til Erika. Og 6:30 på kvelden den 3. juni 2020 pågripes Kristoffer og kjøres til arresten i Uppsala.
Og ja, men til slut går vi upp i min lägenhet, hela gänget. Så blir det liksom tomteverkstad. Projekt nummer ett, ta bort allting som har med Kristoffer att göra som är i min lägenhet och lägga en stor svart sopsäck. En tog upp datorn och började skriva ner så här, vad vet vi egentligen om honom, vad har vi för någonting. Alla beställde mat och fixade och sen sov vi som packade sardiner i min säng den natten tillsammans.
Etterhvert begynner å gå opp for Erika hvem det er hun har med å gjøre. Hvem mannen hun er forelsket i egentlig er. Og hun får mer informasjon om Kristoffer. At Gucci-vesken som Kristoffer kjøpte til henne i London og som skulle graveres, ble gitt bort til en annen jente som Kristoffer datet samtidig. At gården utenfor Uppsala ikke eies av morfaren hans. At Kristoffer ikke har noe jobb i Stockholm. Når han har sagt at han er på jobb, har han i stedet kjørt rundt med en annen jente i bilen til Erika. Erika får også vite at han ikke heter Natt og Dag, at han ikke kommer fra noe adelig familie, og den kontoen i HSBC-banken med 13 000 pund, den eksisterer overhovedet ikke. Og den løgnen som smerter kanskje aller mest, forutenom at Kristoffer aldri har elsket Erika, er den om pappaen hans. Han er fortsatt i livet. Og hun tenker på andre merkelige ting som har skjedd. Kortet som forsvant i London, var det bare en del av en utspekulert plan? Krasjet Kristoffer bilen hennes med vilje, bare for at Erika skulle betale for en leiebil for han? Erika får senere vite at en av Kristoffers andre jenter ble invitert til eksamensfesten på morfarens gård, men at hun ikke dukket opp. Hadde han et ønske om å bli avslørt der ute på gården, og løy han om farens død for å slippe å betale tilbake pengene han skylder henne? Og det luksushotellet de bodde på i Karibia, som kostet 140 000 kroner. Hvem har egentlig betalt for det?
Hva tenkte du da når du skjønte at personen som du var forelsket i rett og slett var en bedrager som bare har lurt deg hele veien?
Ja, men grejen var at det er jo bare å innse at så her, jeg var kjær i en person som ikke finnes. Det går ikke å liksom, det går ikke å knyte an heller lite grann. Alltså, ja, men vi hade ju ändå mysigt ihop och vi kollade ändå på South Park och hade det trevligt. Så här, ja, fast allt det där är bara en lögn, hela alltihopa. För även om stunderna var fina i sig så liksom inget av det kan liksom räknas som sant. Inte för mig i alla fall. Så det är bara att inse att det är en väldigt konstig situation. Men den personen som jag trodde att jag visst kände finns ju inte. Och vilket typ gör det lite lättare att det är inte bara liksom ett svek rakt av från en person jag kände, utan så här, det här är en person som jag faktiskt inte känner. Vilket är väldigt, väldigt läskigt, för jag har nästan bott med den här personen. Men det gör också lättare att gå vidare, tror jag.
Totalt har Erika blivit svindlet för nästan 400 000 kronor. Det er utlegg hun har hatt for Kristoffer. Det maksede Amex-kortet, penger hun har vipset ham i troen på at hun skal få det tilbake. Og leiebilen som sto i hennes navn, som kostet over 40 000 kroner. I november 2020 får Kristoffer sin andre dom. I lagmannsretten dømmes han til ett års fengsel for å ha svindlet Erika ved 239 tilfeller, og han må betale en erstatning på over 380 000 kroner. I et helt tiår har Kristoffer klart å lure alt og alle. Han har latt andre betale for sitt luksusliv.
You know, that's how all these frauds happen. You know, you choose to believe somebody.
David Slay, Kristoffers tidligere kompis i New York.
It's like that Hemingway quote. The easiest way to know if you can trust somebody is to trust them, you know, and give them the opportunity to let you down, and hopefully they don't, but in his case, obviously, he did.
Sommeren 2021 har Kristoffer sonet sin dom og blir prøveløslatt.
Do you think he will ever change?
No, of course not. Why would he?
Du har hørt på den tredje og siste episoden av Den svenske kjærlighetssvindleren. Det opprinnelige programmet er produsert av Morten Trofast. Denne versjonen er fortalt av Nora Brønseth og klippet av Rasmus Spitz. Eksekutive produsenter er David Mehr og Joel Silberstein Hunt. Kristoffer heter egentlig noe annet. En mørk historie er laget av Third Ear Studio. Du, om du abonnerer på en mørk historie der du lytter til podcast, slipper du å irritere deg over reklame, og du trenger ikke å vente en veke på neste episode når nye serier slippes. I tillegg gjør du det mulig for oss å lage flere og forhåpentligvis enda bedre dokumentarer. Det dere som allerede har trykket abonner og avser 49 kroner i måneden, vil vi gjerne si tusen hjertelig takk. Uavhengig av om du abonnerer eller ikke. Tusen takk for at du hører på.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.